I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Fortsätter vi mötet. Och som ni barn också säkert känner igen, finns det totalt 66 böcker i Bibeln. Det är mycket olika långa. Den längsta av dem är psalmerna. Den är nästan 100 sidor. Och nu läste jag till text. Nästan helt och hållet en av de kortaste böckerna i Bibeln. Filemons boken. Som är det kortaste brevet som Paulus har skrivit. Det här, jag läser det enda, från det enda kapitlet. Det här är lite drygt en sida. Och jag läser vers 8 till och med 22. Orden lyder i Jesu namn. Även om jag i Kristus har full frihet att föreskriva dig vad du bör göra, vill jag därför med tanke på din kärlek hellre vänja till dig sådan som jag är. En åldrad Paulus och nu också fånge för Kristi Jesus skull. Jag värdjar för Onesimos, mitt barn, som jag har fött i min fångenskap. Honom som du inte hade någon nytta av förut, men som nu är till nytta både för dig och för mig. När jag skickar tillbaka honom till dig är det som om det vore en del av mig själv. Jag hade helst velat ha honom kvar hos mig för att han skulle vara till hjälp i ditt ställe. För jag nu sitter fången för evangeliets skull. Men utan ditt samtycke vill jag ingenting göra. Det goda du gör ska du inte ske av tvång utan av fri vilja. Kanske fick du vara utan honom en tid just för att få honom tillbaka för alltid. Inte längre som en slav, utan som något mer än en slav, en kär broder. Det är han i högsta grad för mig. Hur mycket mer ska han då inte vara för dig, både som människa och som kristen? Om du betraktar mig som din vän, då ta emot honom som om det vore jag. Har han vållat dig skada, eller är han skyldig dig något, så sätt upp det på min räkning. Jag, Paulus, skriver här med egen hand. Jag ska betala. Om jag vill inte säga vad du är skyldig mig, dig själv. Ja, min broder. Låt nu mig få nytta av dig som mer kristen. För Kristi skull, gör mig lättad och glad. Jag skriver detta i förlitan på att du kommer att lyda. Och jag vet att du ska göra mer än ännu mer än jag ber om. En sak till, ordna ett rum åt mig. Jag hoppas nämligen att ni tack vare era böner ska få glädjen att se mig. Amen. Kära mötesåhörare. Dessa sommarmöten har hunnit fram till söndag kväll. Och det finns många Guds ordspredikningar som är redan använda och många texter som har blivit använda. För några år sedan på sommarmötesradion så intervjuade man en predikant som hade länge arbetat som predikant, och man frågade honom hur han förberedde för en predikan. Denna kära broder sa att han har alltid tre böner innan han förbereder sin predikan. För det första ber han Gud om den text som Gud vill att det ska talas om. För det andra att Gud skulle öppna förståndet att vad han bör tala om i denna text. Och för det tredje att Gud skulle ge styrka att ge styrka att tala om det som Gud vill. Denna samma hjärtats önskan har nog samtliga predikanter som har stigit upp hit, och samma önskan har också jag. När jag fick denna frågan om att man kunde hålla predikan i början av februari, hade jag precis kommit tillbaka från en missionsresa till Afrika på denna en och en halv vecka långa semesterresa, missionsresa, var jag tillsammans med amerikanska broder på 14 olika församlingar i Togo och Ghana. De här erfarenheterna var mycket starka för mig, och de var starkt kvar i minnet. Allt det som jag hade fått se och erfara under min resa. Det var kanske anledningen till att jag, som jag direkt föll för denna bibelstycke. På dessa sommarmöten, som ni har hört, har man offentliggjort 8 nya SRKs produkter. Av en av dem talade brodern om i öppningsmöte, första mötet som vi hade. Det var den första boken som handlar om friheten för den kristna personen. Ordet frihet är ett mycket starkt uttryck. Det är en sådan sak som människorna under åren har människorna offrat väldigt mycket för det. För en personlig frihet. Men också för fäderlands frihet. Friheten att få ha ett eget land. Om vi tänker på motsatsen till frihet, är det inte fångenskap eller slaveri. Temat för vår årsbok är friheten för den kristna. Många kanske tänker då att på så sätt att denna skara som idag kallas för gammalestadianer, att det är långt ifrån frihet är frågan om då. Det kan finnas någon som lyssnar till ordet här i mötestältet eller mötesområdet eller utanför, som lyssnar i radion, som kanske tänker att vi Guds barn kanske är att vi är väldigt bundna i en position som en fånge eller slav, att vi hålls fast i hårda tyglar. Men jag tror att ni tillsammans med mig, Guds barn, har erfarenhet precis tvärtom. I den text som var ägnad till Filemon, till Onesimos, som var vän till Paulus. Det fanns två huvudfigurer här. En var apostel Paulus, som på grund av sin tro hade blivit tillfångatagen. och den andra personen var Onesimos, som var en slav som hade rymt från sin herre från Kolossa. Här i mötestältet finns det många små barn, och ni vet att människa kan bli fånge, bli tillfångatagen om man gjort något allvarligt brott. För små brott kan man få böter, eller kanske villkorlig dom i värsta fall. Men för att man skulle hamna i en fängelse och bli en fånge, så måste man göra ett stort allvarligt brott. Och vi kunde se i våran text att Paulus hade inte blivit fånge för att han skulle ha brytit mot den lagen som fanns på den tiden, att det skulle gjort brott mot den romerska kejsaren eller den lagen som rådde på den tiden, utan han hade blivit, på grund av sin tro, så hade han, för att han hade förkunnat evangeliet, så hade han blivit en fånge. Om vi tänker oss träldom, så har det funnits här i mänskligheten i alla tider. Och även om det är förbjudet med olika avtal och överenskommelser idag i världen, så förekommer det ändå i världen, och det är någonting som vi får ta en del av oss i bland nyheterna. Ordet slav har en mycket dålig rykte, det klingar mycket dåligt i våra öron. När vi läser Bibeln kan vi se att det talas mycket om slavar och om slaveri. Abraham hade slavar och många andra patriarker hade slavar. Ofta var slavarna medborgare från andra länder som hade blivit krigsfångar. Eller man hade under krigsräderna tagit dem från andra länder och tagit dem som slavar till det landet som hade vunnit och som hade tagit välde över ett annat land. Slavens position var mycket klen, dålig. Ska vi säga det rent juridiskt, för att Orients mästare herre kunde döda slaven om inte herre var nöjd med vad slaven gjorde, och då trots det hade inte den världsliga timliga lagen brytit mot det. Gud gav en tydlig order i Mose lag att de medlemmarna i Israels bland Israels folk fick inte ta medborgare från samma folk som slavar. Om det var så att någon fick lov att sälja sig som slav till en israelit efter 6 år, på det sjunde året så fick man lov att släppa denna slav. Och under den tiden, om någon israelitisk medborgare var slav hos någon annan, så lärde Mose lag att han fick inte behandlas som en slav utan mera som en tjänare. Det är också värt att notera att om slaven var nöjd över sin situation och eftersträvade att göra det som hans herre ville, så kunde hans position vara bra. Han kunde nå framgångar i sin position, och vilket kunde medföra att han kunde hamna i en högre uppsatt position. Vi minns allihopa Josef, hur han hur hans bröder sålde Josef till Egypten som slav. Det har vi också fått höra om här på dessa sommarmöten. När han först var i fara Potifars hov och när han sedan tjänade dem. Och det slutade med att han hamnade i position direkt efter farao som slags statsminister som var, hade näst högsta position i hela Egypten. På samma sätt för Daniel som var fånge i Babylon. Det var ju slavar där. Gud hade låtit ske. Som en följd för den synd som Israels folk hade gjort. Han ville tjäna härskan så bra som bra det gick att, så bra som det gick, och härskarna litade på Daniel och han hamnade i en mycket högt uppsatt position. Men om vi tänker allt som allt på slavens position, så har det ofta varit mycket strängt, mycket brutalt. De har fått utstå en brutal behandling. Under våran resa till Afrika i januari, på våran första resedag, det var en lördag, före kvällsmöten, fick våra afrikanska tolkar, eller tog våra afrikanska tolkar till en fästning som portugiserna hade på 1300-talet byggt och som hade blivit centrum för slavhandeln på detta område. Och det området kallades också för slavkusten. Det som vi kunde se i slottet, Det hade man byggt om till ett slags museum där man berättade om slaveriet i Afrika. Och det var mycket förskräckligt att se det hela. Slavarna blev behandlade som djur. Och man skulle till och med kunna... Och man skulle också kunna säga att alla behandlade inte heller djur så illa. Man kunde brännmärka dem i ryggen. Och sådana slags järn som man brännmärker med fanns också synligt där framme. Och man fängslade dem. Och med de olika slaveri skepp tog med dem över Atlanten till Nord- och Sydeuropa. Eller Nord- och Sydamerika. Och man lastade dem mycket, mycket packat så att många dog på dessa färder. Det är när slaveriet har varit som allra värst. Slaverna har fått både antingen bra eller dålig behandling. Till denna Filemon som Paulus skickade sitt brev till i församlingen i Koloss. Och där fanns det också slavar, och en av slavarna var Onesimos som hade rymt från sin herre. Och till slut hade han hamnat i Rom. Det är säkerligen så att Onesimos var bekänt hos Filemon. Han hade säkert saknat frihet och varit mycket missnöjd över den situation som han hade. Och till slut hade han lyckats rymt. Och han kanske tänkte att nu kommer livet att bli härligt. Nu när jag kom loss från den behandling som Filemon har utsatt mig för. Och när han får komma på fria egna vägar. Men han såg att någonting viktigt saknades. Gud ledde så att Filemon utan Onesimos kom till Paulus, och fick bekanta sig med troende. Paulus fångenskap var ju lite lättare i den bemärkelsen jämfört med hur det var när han var fånge i Filippos tillsammans med Silos. Då hade han blivit kedjad med starka hållbara kedjor. Och det fick vara en kallsel. I Rom var Paulus fångenskap var mer som en slags husarrest. Det fanns en vakt som hela tiden höll koll situationen så att inte Paulus skulle gå någonstans. Men han fick träffa troende vänner och han fick diskutera trons frågor och fick förkunna om Guds rike. Och säkert är det så att någon troende vän som kommer med Onesimos till Paulus och han fick bättringens nåd. Det finns tecken som visar på dig Paulus text. Han är min egen son, sägs det. Nu är han inte Onesimos, vilket som betyder att han är onödig. Utan nu kan han också vara nyttig för hans herre. Vi kan märka i våran text att Paulus gjorde ingenting för att ändra den rådande ordningen på denna tid på något sätt. Att han till exempel slaveriet skulle slutas. Tänkte väl Paulus att skulle man möta en människa skulle man möta denna person med respekt och vissa vörnar för den. Men han tänkte att denna slav Onesimos att tillhörde Filemon och att det var i Filemons hörde till Filemons makt att få bestämma vad som skulle vara hans fall. Det här kan ha varit en svår situation för Onesimos. Att hur vågar jag återvända? Vad kommer min herre säga när jag kommer dit? Och Paulus skrev ett sånt här brev som man skulle ge till vännen Filemon. På samma gång skickade han ett brev till det boende i Kolos. Och det sen fick Onesimos fick en annan person till som följeslagare, en troende person. I Filemons hem samlades troende kontinuerligt och hade höll olika möten. Alltså i början här kapitlet, det jag som inte läste i den text. I första versen berättas det om. Det finns bland annat en syster vid namn Affia. Och som pratar om sin medkämper Archippos. Jag tänker att Archippos var en ordets betjänare. Säkerligen var Paulus tanke att man läser detta brev så att alla får höra det. Att fler än Paulus tänker att denna Onesimos som hade fått trons gåva, som har blivit en kär broder, som ett annat sinnelag och med annat hjärtas tillstånd vill tjäna sin herre, att han skulle bli väl mottagen. Men som vi hörde, sa Paulus, att det finns, fanns det inte en kristi tanke här att de inte ville tvinga att man inte ville tvinga någon person till någonting, utan lita på att Gud genom sin ande gör arbetet, vilket visar vad som är det rätta handlingssättet i olika situationerna. Onesimus hade säkert fått sitt namn, att han var inte, att var onyttig, för att han var slö och motsträvig. Och Herren ansåg att Onesimus inte var till så stor nytta, utan han kunde till och med skada för det som Herren, slavherren, ägde. Men nu när Onesimus hade blivit förlåten och blivit troende, så hade hans hjärtas tillstånd ändras. Han såg allting i ett annat ljus då. Och det allra viktigaste var då att han får vara troende. Och han vet också att även om han skulle få en dödsdom, så är hans del bra. Han får komma till himlen. Han har frid i sitt samvete. Han har frid med Gud. Och det var därför han var beredd att bege sig tillbaka till sin herre. Paulus berättar ändå att jag skickar honom tillbaka till dig. Att jag hade helst velat ha honom kvar hos mig för att han skulle vara mig till hjälp i ditt ställe. Men nu sitter jag fången för evangeliets skull. Men utan ditt samtycke vill jag ingenting göra. Det goda du gör ska du inte göra ske av tvång, utan av frivilliga. Att nu är han mycket mer än en tjänare. Han är en kär broder. Och inte bara så till Paulus, utan ännu mer till Filemon. Paulus respekterade den timliga lagen. Men han var också beredd att stå för alla de kostnader som Onesimus möjligtvis hade orsakat sin herre. Han lovade frikostigt att han skulle ersätta allting. Och att han skulle tillstyrka det med sin egen underskrift. Att han är beredd att stå för alla kostnader som kan ha kommit på grund av denna Onesimus. Syns det inte, kära vandringsvänner, på ett vackert sätt den kärlek som finns bland Guds barn? I denna värld tänker många människor på så sätt att slaveri, fångenskap, är det allra värsta tingen som människan kan uppleva i sitt liv. Om vi tänker på ett vanligt liv, så är det säkerligen så också. Men vi vet också att i vårt land, i de olika institutionerna där man bestraffar, där man har utfört Guds rikes arbete, så har det skett sådana underverk. under att människor är på väg att falla. Och så att de har fått frid i sitt hjärta, att de väntar. Och de väntar mycket glädjefyllt på det nya livet, att allt det gamla livet de har upplevt får de lämna bakom sig. Paulus säger att han är Kristi slav. Vad betyder det? Paulus beskriver sig själv att han är fången på grund av evangeliet och att han vill göra jobb för den himmelske fader som har befriat honom från hans synd och från hans förföljelse av de kristna. Vad är det som håller människans frihet som gnisslan idag, så som fångar idag? Många människor vill få en sådan frihet att det kan göra synd utan att någon hindrar, att det kan göra det fritt, och det, att det tänker att det är här det får deras glädje i livet. Detta är själafiendens fälla. Det kan ofta locka Guds barn, en slags världsligt liv, ett slags syndaliv. Jesus sa det ändå själv att alla som syndar är syndens slavar. Alla som syndar är syndens slavar. När vi hör sådana ord tänker vi då kanske att alla vi gör synd ibland, och att vi ofta gör synd med våra tankar, ord och gärningar. Är vi alla syndens slavar? För vår egen del så är vi lagda under synd för vår gamla del, för vårt kött och blod, och för vår gamla fördärvade del så är vi det. Så för den delen så är vi slavar under synden. Men Kristus har genom evangeliet åter och åter vill frälsa och rädda oss från de bojor som vill ta oss från Guds rike och som vill binda oss till denna värld och som vill binda oss till själafiendens makt. Synden gör så att människan blir slav. Synden fångar människan. I timlig mening vet vi att synden orsakar mycket olycka och fördärvelse. Det är viktigt att vi arbetar för att strida mot synden. Att vi lägger undan synden även när synden känns som liten. Själafienden är, som vi vet, så är själafienden tusen konstens mästare och säger först att de här synderna är så små att det är ingenting du behöver lägga bort, för det är så små synder. Och så säger själafienden istället att om vi gör stora synder när man gör de riktigt stora fula synder, säger själafienden, det är så stora synder att det här är ingenting som man kan tala om överhuvudtaget. På så sätt vill synden oss fånga oss i bojor och vill föra oss bort från Guds rike. Det finns också en annan sak som kan göra tillfångat av oss och vill hålla människor och Guds barn som slavar. Det är lagens slaveri. Vi vet att det finns många sådana människor som försöker uppfylla sitt liv och genom goda gärningar uppfylla Guds lag och att undvika att göra allt ont. Om vi tänker i en världslig bemärkelse så är det naturligtvis bra att en människa försöker leva så gott som möjligt och försöker undvika allt som är ont. Men om en människa försöker på så sätt blidka Gud och på så sätt bli av med sina synder och fel, så säger Guds ord att det är som ett orent klädesplagg framför Gud, att det duger inte till Gud. I lagens slaveri försöker människan hela tiden göra någonting bättre och bättre. Och till sig själv måste, om man ska vara ärlig, till sig själv måste man vara ärlig, så att man lyckas aldrig fullt ut. Å andra sidan kan det ske så att för någon människas del en sån här förmåga att tänka sunt kan försvinna. Och det kan ske så som en person sa i Afrika. Det var en äldre man som vi diskuterade länge med. Och han ville veta vad vi förstod om dopet. Och vi förklarade att vi förstod att dopet är det goda samvetesförbund, att det är mycket viktigt för oss. Att det är viktigt att vi hela tiden får att vi får lägga bort de synder som har fallit, att vi får återgå till evangeliet. Den här gamla mannen berättade med tårarna att han blev döpt som barn, att han har inte gjort synd efter det. Själafienden hade gjort så att han hade förlorat synda känslan. Vi förklarade så att tänker du så kan vi inte hjälpa dig, men om Gud ger dig syndakänslan så kan vi så kan du göra bättring. Och syndakänslan är ett kännetecken för den troende. Samvetet är känsligt och gör att vi känner att när vi har gjort fel med ord eller gärningar, och vi vill då lägga bort den synden. Vi vill av nåd tro allt detta förlåtet. Vi känner då glädje. Vi känner då att vi har en frid i vårt sinne. Och det är det som gör att vi känner den frihet som inte finns någon annanstans. Det är den allra mest värdefulla frihet. I Galatsebrevet, fjärde kapitel, berättar Paulus om lagens träldom. Det berättas om Hagar och Sara. Ni kommer ihåg hur Abraham och Sara gjorde när Sara började närma sig åldern av 90. Och arvingen till deras familj inte lät höras av sig. Sara gav då sin egen kvinnliga slav Hagar för att det skulle få barn. Och Hagar födde ett barn. Det gjorde den förhoppningen att denna barn skulle vara, den skulle ärva. Men vad hände då när Hagar började vänta barn? Hagar började då se ner på Sara, för eftersom Sara var ofruktsam. När Isak till slut föddes, när Sara redan var 90 år och började började växa, så såg man hur denna Ismael, som var son till Hagar och Abraham, och han började hela tiden att reta och på olika sätt vara elak mot Isak. Då sa Sara till Abraham att jaga bort denna barn till denna slav, att han ska inte få ett fritt liv med Saras pappa. Här finns en bild av Guds rike, det som moder Sara som föder barn till Guds rike. Så, och det andra barnet var en bild av en som inte är ett fritt barn. I Galaterbrevet 4 kapitel. Så beskriver Paulus. Säger så här. Svara mig, ni som vill stå under lagen. Har ni inte hört vad lagen säger? Det står skrivet att Abraham fick två söner. En med sin slavinna. Och en med den fria kvinnan. Med hans son. Med en slavinna var född efter naturens ordning. Sonen med den fria kvinnan tack vare ett löfte. Här ligger ett djupare innebörd. De två kvinnorna är två förbund. Det ena kommer från berget Sinai och föder sina barn och slavar. Det är Hagar. Sinai är ett berg men svarar mot det nuvarande Jerusalem, som ju lever i slaveri tillsammans med sina barn. Men det Jerusalem som finns i himlen är fritt. Det är vår moder. I samma Galaterbrev skriver i det föregående kapitlet från början av vers 26 att alla är nämligen genom tron Guds söner i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus, har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Men om ni tillhör Kristus är ni också avkomlingar till Abraham och arvtagare enligt löftet. Kära systrar och bröder, när vi är Kristi egna är vi Abrahams följeslagare. Får vi en himmelsk arvedel när denna vandring, världsliga vandring, tar slut. Därför är vi troende, för att vi en gång ska kunna komma till himlen. Vi minns också hur lärjungarna en gång kom till Jesus och frågade att vem är störst? Zebedeus söner ville som en hedersposition att ställa sig vid Jesus, till Jesus. Jesus lärde dem, undervisade dem att den som vill vara allra störst ska vara den andras tjänare. Att den som vill vara den första ska vara slav till den andra. Jesus tog slavens skepnad, blev som en människa. Han är en förebild för oss. Genom att vi ska tjäna varandra, att vi älskar varandra. Och han är en förebild också att vi ska välsigna varandra. Guds rike är en förunderlig rike där man ger syndernas förlåtelse och där man får känna verklig frihet. Och nu, Guds barn, ni får på där ni befinner, får ni tro alla era synder, tvivel och skulder förlåtna Jesu heliga och ord och försoningsblod. Får ni tro förlåtet. Själv har jag kommit med många tvivel och känt mig frestad. Och jag vill fråga, får jag tro mina synder förlåtna? Så här vill jag tro tillsammans med er. I Jesu välsignade namn. Amen.